Australien, 23 december 1990.
Om två naturkatastrofer som drabbar Australien mitt i julfirandet.
Två naturkatastrofer. Den ena är en cyklon, alltså en jättelik sammandragning av virvelvindar. Den andra är rader av skogsbränder. De härjar just nu med förödande kraft i Australiens två finaste turistområden. Hundratusentals julfirande turister, en hel del av dem är svenskar, känner mindre av julfrid och mer av undergångsstämning. Cyklonen Joy piskar Australiens ostkust i höjd med turisthuvudstaden Cairns innanför det berömda stora barriärrevet. Vindhastigheterna går upp till 230 km i timmen och myndigheterna säger att cyklonen är ett akut hot mot flera orter längs kusten och öarna utanför. Flygplatser har stängt, elektriciteten kapats och evakueringscentra görs klara. Cykloner tas i Australien med yttersta allvar, speciellt sen cyklonen Tracy julen 1974 la hela staden Darwin i spillror. Samtidigt idag ligger stora delar av delstaten Nya Sydwales insvept i rök. Veckor av hetta har skapat en extrem torka och ur torkan har skogsbränder kommit fram. De sveper fram och lokaltidningarna betecknar bränderna som de värsta på 20 år. Enbart kring den mest berömda av Australiens städer, Sydney, rasar 50 bränder. Och över dess berömda badstränder väller röken in. Staffan Heimersson, Hongkong.
December 23, 1990. Ännu ett steg mot Jugoslaviens upplösning.
Folkomröstningen idag har till syfte att bekräfta Sloveniens oberoende av centralregeringen i Belgrad. Den äger rum i ett mycket spänt läge med allt hårdare konflikter mellan Jugoslaviens delstater. I första hand mellan den största delstaten Serbien och de två delstaterna i norr, Slovenien och Kroatien. De vill göra Jugoslavien till ett förbund av självständiga stater medan Serbien vill hålla fast vid en stark centralmakt. Den jugoslaviska statsledningen har med varningar om kaos och inbördeskrig försökt stoppa folkomröstningen i Slovenien och den jugoslaviska arméledningen har mer eller mindre öppet hotat att ingripa för att hindra Jugoslaviens gradvisa sönderfall. Men den slovenska regeringen har trotsat alla påtryckningar från Belgrad och insisterat på att slovenerna själva ska besluta om sin framtida statsform. Resultatet av folkomröstningen väntas bli en nästan total uppslutning bakom Sloveniens självständighetssträvanden. Det betyder inte att slovenerna nu sliter alla band med den jugoslaviska förbundsstaten. Istället vill de ge en respit på 6 månader som blir avgörande för Jugoslaviens fortsatta existens. Om man inte under den tiden lyckas omvandla landet till ett förbund av suveräna stater kommer Slovenien att ta det avgörande steget mot fullständigt oberoende och helt lösgöra sig från Jugoslavien. I så fall följer Kroatien sannolikt efter. Det kroatiska parlamentet antog igår en ny författning som formellt öppnar vägen för utträde ur Jugoslavien. Därmed är risken för inbördeskrig överhängande eftersom serberna inte kommer att finna sig stillatigande i Jugoslaviens delning. Göran Skånsberg, Berlin.
Oron i Sovjetunionen har ökat immigrationen till Israel utav sovjetiska judar. Här är en rapport den 23 december 1990.
Invandringen till Israel av sovjetjudar har det här veckoslutet nära nog fördubblats och anledningen den är förstås den osäkra politiska situationen i Sovjetunionen.
Bara under fredagen och lördagen landade 5500 sovjetjudar på Tel Avivs flygplats. Ett stort antal väntas också idag. Det är en fördubbling av den normala, redan höga invandringstakten till Israel. Och de israeliska luftfartsmyndigheterna har fått renskrapa alla tillgängliga transportmedel för att klara av den här veritabla luftbron från transitstäderna Bukarest, Budapest och Warszawa. Några reguljära flygförbindelser finns ännu inte mellan Sovjetunionen och Israel. Den oväntade immigrantvågen tog myndigheterna med överraskning och tvingade fram improvisationer. I normala fall är kommersiell flygtrafik bannlyst under den judiska sabbaten, men Israels religiösa ledare ansåg sig kunna ge sitt tillstånd av humanitära skäl. Det är ingen tvekan om att det är den osäkra politiska situationen i Sovjetunionen som skapat lite av panik bland sovjetjudarna. Den sovjetiske presidenten Mikhail Gorbachev har haft en liberal inställning till utvandringen, men nu är hans position osäker. Många sovjetjudar befarar att dörrarna ska stängas för dem om andra ledare kommer till makten. Ett speciellt oroande tecken var utrikesminister Shevardnadzes avgång i torsdags och hans varning för diktatur. Många sovjetjudar anser därför att det säkraste nu är att ta chansen medan den finns. Med den ökade invandringen ökar också trycket enormt på Israels ekonomiska resurser. Under det här årets första 11 månader kom 160 000 invandrare till Israel, de allra flesta från Sovjetunionen. Vid slutet av 1992 beräknas 1 miljon ha anlänt. Det skulle öka Israels befolkning med en femtedel. Det är en gammal sionistisk dröm som därmed uppfylls, men förtjusningen blandas med oro. Problemen är många. Bostadsfrågan är ett, arbetslösheten på 10% ett annat. Israel har haft en stagnerande ekonomi under de senaste 10-15 åren och kan inte på länge tillhandahålla arbeten för alla de nya invandrarna, av vilka många har en hög utbildning. Det kommer att kräva stora uppoffringar från alla i det israeliska samhället och från judar runt om i världen om inlämnandet av immigranterna från Sovjetunionen ska kunna gå friktionsfritt.
Åke Wiklund sa det.
Ännu ingen fred i Kambodja, men det finns hopp, anses det. Här är en rapport den 23 december 1990.
Ännu en omgång internationellt backade samtal i Kambodjafrågan har slutat utan att de fyra rivaliserande och krigande fraktionerna gemensamt kunnat gå med på en detaljerad, dyrbar FN-plan om hur landets invånare ska få en drägligare och tryggare framtid. Planen går ut på vapenvila, på att FN under en övergångstid svarar för landets administration och att därefter fria val hålls. De tre oppositionsgrupperna, alltså även de ökända röda khmererna, har accepterat FN-utkastet. Men regimen är i huvudstaden Phnom Penh, en regim som levs av en avhoppad röd khmer, premiärminister Hun Sen, är inte redo att skriva under. Samtalen har under de tre senaste dagarna förts i Paris under beskydd av Frankrike och Indonesien. Och de fyra grupperna har fått uttryckliga varningar om att tiden rinner ut. Omvärlden är utled på Kambodjafrågan, tålamodet är på upphällningen, sa i klartext Frankrikes utrikesminister Dumas. När samtalen avbröts för några timmar sedan hade de inte helt gått i stå. Hun Sen, som vid ett tillfälle i Paris hade svimmat av överansträngning, lät sina representanter göra eftergifter och det tas som ett hoppingivande tecken på att man i nästa förhandlingsrunda kan ta ytterligare steg på vägen mot fred. I ett land där krig i olika former och av olika grader rasat i mera än 20 år. Alla grupperna är allvarliga i sin strävan efter fred, sa en FN-specielle om Voyer på plats i Paris. Men de är från ett land som var sönderslitet av krig redan före de röda khmererna. Staffan Heimersson, Hongkong. Jugoslavien den 24 december 1990, rapport från
delrepublik. Val.
I den jugoslaviska delrepubliken Serbien vann de regerande socialisterna även den andra och avgörande valomgången i parlamentsvalet enligt inofficiella uppgifter idag. Men i delrepubliken Slovenien vill i stort sett hela befolkningen ha självständighet. När drygt hälften av rösterna räknats hade 94% sagt ja till ett utträde ur Jugoslavien. Parlamentet i Slovenien planerar att utropa republikens självständighet från Jugoslavien på onsdag.
Juldagen 1990, USA och Mellanösternkrisen.
Högt uppsatta amerikanska militärer har på nytt uppgett att de inte anser att USAs styrkor vid Persiska viken är redo att anfalla Irak den 15 januari. Enligt pressuppgifter har både försvarsministern och överbefälhavaren informerat president Bush om att amerikanska officerare anser att ett anfall mot Irak inte bör inledas förrän tidigast i februari. Irak har kallat hem flera av sina ambassadörer i en lång rad västländer för konsultationer. Enligt Iraks ambassadör i USA kommer den irakiska regeringen att använda julhelgen till att diskutera läget i detalj och möjligheterna till en fredlig lösning av krisen. Om inte Irak senast den 15 januari lämnar Kuwait öppnar en FN-resolution vägen för ett militärt angrepp på Irak.
Rapport från Sovjet den 26 december 1990.
God morgon, här är TT med nyheter. Biträdande chefen för den sovjetiska generalstaben Vladimir Denisov dementerade i natt de svenska uppgifterna om att ett undantagstillstånd förbereds i Sovjetunionen. Enligt svenska militärer förbereder styrkor i hela Sovjetunionen för ett undantagstillstånd. Överbefälhavaren Bengt Gustafsson motiverar påståendena med iakttagelser om trupprörelser och uttalanden i den sovjetiska folkkongressen. Den sovjetiska nyhetsbyrån TASS skriver att den sovjetiska generalstabens biträdande chef reagerade med överraskning och irritation på de svenska uppgifterna och att han tillbakavisar uppgifterna. Den sovjetiska folkkongressen beslutade igår att ge president Mikhail Gorbachev utökade maktbefogenheter. Kongressen beslutade att samtliga verkställande organ i fortsättningen ska lyda direkt under presidenten. Det betyder bland annat att alla ministrar kommer att svara direkt inför presidenten och presidenten kan i princip utöva presidentstyre i landet. En av de som röstade emot de utvidgade maktbefogenheterna var presidenten i den ryska rådsrepubliken, Boris Jeltsin. Han anser att allt för stor makt redan är koncentrerad till presidentposten i unionen. Folkkongressen avslog dock ett förslag från Mikhail Gorbachev om att inrätta ett federalt kontrollorgan som ska kontrollera att presidentens beslut verkställs. Men debatten fortsätter idag och Mikhail Gorbachev kan då få igenom förslaget om ett kontrollorgan. Mikhail Gorbachev räknar med att utrikesminister Eduard Shevardnadze ska fortsätta att spela en viktig roll i den sovjetiska politiken, trots att han har meddelat att han kommer att avgå. Det förklarade Mikhail Gorbachev inför journalister i Moskva igår. Han gjorde uttalandet med anledning av den ökande oron i utlandet över den sovjetiska utrikes- och reformpolitikens framtid. Jag är övertygad om att han kommer att göra mycket mera. Frågan är bara var och hur han kan fortsätta sin verksamhet, sa presidenten.
Rumänien den 26 december 1990.
Rumäniens ex-kung Mikael utvisades idag ur Rumänien, mindre än ett dygn efter det att han hade återvänt till Rumänien efter 40 år i landsflykt. Ex-kungen sattes på ett militärplan på väg till Schweiz enligt den överste vid gränspolisen. Utvisningen motiveras med att ex-kungen saknade giltigt visum.
Albanien den 27 december 1990. Mer och mer mot demokrati.
Albaniens nya oppositionsparti kräver idag folkomröstning om tidpunkten för landets första fria val, som det regerande kommunistpartiet har utlyst till den 10 februari nästa år. Oppositionen anser sig inte ha någon chans att organisera sig med så kort varsel och vill alltså ha valet senare lagt till i maj. Men ännu finns det inga tecken som tyder på att regeringen tänker gå med på oppositionens krav.
Det betraktas som ett smart drag av en av en folklig opposition trängd albansk ledare att gå med på kravet om allmänna val, men att hålla valet så snabbt att oppositionen knappast ges en rimlig chans att organisera sig eller nå ut till väljarna med sitt budskap. Det mesta talar därmed för att kravet från den nya oppositionen, det demokratiska partiet, det är den första tillåtna oppositionen i Albanien på 46 år, om i första hand ett uppskov med valet från den 10 februari till maj, alternativt senast begärt idag en folkomröstning om när valet ska hållas, att det kraven förklingar ohörda. Genom att ge oppositionen små chanser att organisera sig är därmed frågan än en gång om den albanske ledaren Ramiz Alia verkligen avser att genomföra reella reformer, eller om man främst försöker köpa sig tid genom mest kosmetiska förändringar av landets ekonomiska och politiska system, det sista i Europa som fortfarande gör anspråk på att ha marxismen som ledstjärna. Men den albanska regimen är hårt trängd också genom icke-politiska omständigheter. Albanien led av torka i somras, kraftindustrin går på mindre än halvfart och det har drabbat den energikrävande delen av industrin med en allt mer förvärrad arbetslöshet som följd. De arbetslösa gör nu gemensam sak med studenter och intellektuella i kraven på demokrati och marknadsekonomi. Till och med julfirandet, det första tillåtna sedan 1967, blev en varning till regimen. I Skodra i norra Albanien deltog exempelvis mer än 10 000 människor i juldagsmässan. Människor kom från stora delar av landet för att lyssna till julbudskapet från den romersk-katolske prästen Simon Gyubani, som tillbringat mer än ett kvarts sekel i fängelse för sin religiösa tro. Som det sista i Östeuropa har de albanska ledarna kunnat lära av exemplen från i första hand grannländerna Rumänien och Bulgarien, och med ett växande behov av bistånd och krediter från väst och under trycket från en bred opposition är det möjligt att det vi nu ser ske i Albanien är inledningen till en politisk helomvändning. Sent, men kanske inte för sent för att undvika en våldsam utveckling. Ett av beskeden i reformistisk riktning de senaste dagarna är att den demokratiska centralismens principer ska betraktas som hinder för utvecklingen och att också många andra av socialismens principer ska omvärderas och kanske avvecklas. Ett annat tidens tecken i detta Europas mest efterblivna och särklassigt fattigaste nation är regeringen Ramiz Alias beslut att Stalins porträtt ska tas bort från alla offentliga byggnader som en markering att Stalinkulten slutligen tillhör det förgångna till och med i Albanien.
Bengt Terner.
Invånare i Sverige blir allt fler. Här är rapporten 27 december 1990.
Svenskarna blir allt fler och befolkningsökningen gäller hela landet. Invånarantalet ökar alltså i samtliga län enligt Statistiska centralbyrån.
För andra året i rad ökade befolkningen i samma takt som den gjorde i slutet av 60-talet och början av 70-talet. Under 1990 har befolkningen ökat med 64 000 personer, vilket betyder att det idag bor 8 591 000 personer i landet. Den här ökningen gäller liksom förra året hela landet. Antalet invånare har ökat i samtliga län, mest i Uppsala län som ökat sin befolkning med 1,6%. En stor del av ökningen förklaras med invandringen under 1990, men inte hela förklaringen eftersom invandringen under det här året faktiskt minskade något jämfört med förra året, samtidigt som utvandringen från Sverige ökat. Den främsta förklaringen till befolkningsökningen är att antalet nyfödda ökat kraftigt under 1990. Under året som gått föddes 124 000 barn. Sverige har nu ett födelsetal på 2,1 barn per kvinna. Det innebär att Sverige ligger nästan i topp i Europa just nu när det gäller fruktsamheten. Statistiska centralbyrån har jämförande statistik över Väst- och Sydeuropa. Sverige har det näst största födelsetalet bland dessa länder. Enbart Island har ett högre födelsetal. Och den här ökningen kommer att fortsätta de närmaste åren enligt Åke Nilsson, avdelningsdirektör vid Statistiska centralbyrån i Örebro.
December 1990, Sovjet. Kort om presidentmakten.
På ytan ser den 10 dagar långa folkkongressen ut som en seger för sovjetledaren Mikhail Gorbachev. Han fick till största delen igenom sina förslag om utbyggd makt åt presidenten. Kongressen har gjort honom till den mäktigaste sovjetledaren någonsin, åtminstone till lagens bokstav. Han är stats- och partichef redan idag. Med ändringarna blir han nu också i praktiken regeringschef. Legalt påminner han ställning om den amerikanske presidentens. Men Gorbachev själv var försiktig i sina slutord till folkkongressen. Han sa att nu har den politiska ledningen en sista chans att komma till rätta med Sovjetunionens problem. Annars kommer den att sopas bort. Han målade också framtiden i dystra färger. Kan inte unionen och dess största enskilda del, den ryska rådsrepubliken, enas om hur den ekonomiska politiken ska föras, då hotar ett sammanbrott i Sovjetunionen. Striden mellan de centrala unionsmyndigheterna och Ryssland har pågått hela året, förkroppsligad av ett ständigt ordkrig mellan presidenterna Gorbachev och Jeltsin. Motsättningarna spetsades till ytterligare i folkkongressens slutfas då det ryska parlamentet antog sin budgetram för nästa år. Rysslands budgetförslag går ut på att minska bidragen till den centrala sovjetiska budgeten från 143 miljarder rubel till 23 miljarder, alltså en minskning till en sjättedel av det nuvarande bidraget. Sätts det här hotet i verket tvingas Kreml snart inställa betalningarna. Det skulle till exempel innebära att sovjetiska staten inte kan betala löner till alla sina miljoner anställda. Detta krig mellan Ryssland och unionen som förs med lagboken som tillhygge har redan allvarligt stört det ekonomiska systemet i Sovjetunionen. Det är brist på det mesta, inklusive bränsle, till inrikesflyget i detta jätteland. Gorbachevs varning för kollapsen måste därför tas på allvar. Men stigen han beträder med sitt nya manskap, den går fram mot en mycket farlig brant. Reinhard Krause, Moskva.
Medan ytterligare 16 000 amerikanska soldater på 2 hangarfartyg och 6 andra mindre fartyg stävar mot Persiska viken råder diplomatiskt dödläge. Det pågår idag inga samtal mellan Irak och USA om krisen. Det är ingen mening just nu, säger en diplomat. Det finns inget att förhandla om. Många betraktare, både i USA och i Bagdad, uttrycker en stark pessimism över att de båda ländernas krav på varandra är så stora att klyftan verkar mycket svår att överbrygga. I ett nyårsbudskap till världen som återutsänds av det amerikanska tv-bolaget CNN idag jämför Saddam Hussein, president Bush, med Judas.
Judas betrayed Jesus. Bush betrayed the teachings of Jesus by his aggressiveness and his penchant towards evil.
På samma sätt som Judas förrådde Jesus förråder nu Bush med sin aggression Jesus budskap, sa Saddam Hussein, som kallade konflikten en kamp mellan det goda och det onda. President Bush å sin sida säger i en intervju i Time Magazine att han är säker på att han har gjort de rätta valen i den här krisen, även om det betyder krig. Vi kommer att göra vad vi måste göra, säger Bush, som ändå en smula överraskande berättar för Time att hans instinkt säger honom att Saddam Hussein kommer att dra sig ur Kuwait innan det blir krig, även om flera arabiska ledare anser att det är en omöjlighet. Många bedömare anser att det är sannolikt att Saddam Hussein kommer att försöka vinna tid genom manövrer i elfte timmen. Till exempel kan han långsamt börja dra tillbaka en del styrkor ur Kuwait för att göra det politiskt omöjligt för USA att anfalla. Men det grundläggande skälet till den oro som nu råder är att ingenting som Saddam Hussein hittills sagt eller gjort tyder på att han börjar ändra sig. Lasse Bengtsson, New York.
Iraks ockupation av Kuwait kommer att behandlas på flera möten den kommande veckan. På fredag ska EGs utrikesministrar hålla ett extra möte och samtidigt meddelar Egyptens, Syriens och Saudiarabiens utrikesministrar att de ska träffas en fjärde gång nu på fredag för att diskutera konflikten i Mellanöstern. Och Irak har kallat till en internationell islamisk konferens som ska hållas i Bagdad 6 dagar före FNs tidsfrist den 15 januari. Mötet syftar till att låta världens muslimer visa sitt stöd för Irak.
Irak, Mellanösternkrisen, nyårsafton 1990.
En av Iraks regeringstrogna tidningar varnar idag på ledarplats för att amerikanska och andra västliga intressen i hela världen kommer att bli mål för muslimska gerillaattacker om Irak anfalls. Detta hot är ett nytt inslag i det alltmer upptrappade ord- och propagandakrig som rasat mellan Irak och USA sen hade Saddam Husseins trupper för 4 månader sedan invaderade Kuwait.
Det här är årets man, åtminstone enligt den amerikanska tidskriften Time. President Bush med 2 ansikten. En handlingsförlamad inrikespolitiker, men en mästare i utrikespolitik. Med ett förflutet som stridsflygare under andra världskriget presenteras han som mannen med den rätta erfarenheten att leda USA och västvärlden i en krissituation. I en intervju i Times säger dock president Bush att han känner på sig att Irak kommer att lämna Kuwait innan den 15 januari då Förenta Nationernas tidsfrist går ut. Men idag finns det inga tecken på att Bush skulle ha rätt. Det råder diplomatiskt dödläge och förberedelserna för krig fortsätter runt Kuwait. Enligt nyligen utresta från det ockuperade landet förbereder irakiska soldater en eldmur med hjälp av oljeledningar som ska tändas på ifall den internationella styrkan i Saudiarabien går till attack. I Irak liknar Saddam Hussein George Bush vid Judas och kallar honom en förrädare.
Khana Bush, ta'ali Masjid al-Masih, fi adwaniyatihi wal-ighali fi naz'at al-sharr.
Samtidigt finns det uppgifter som pekar på att Hussein ännu en gång tagit upp kontakten med den palestinska terroristen Abu Nidal. En man som legat bakom flera grymma terroristdåd.
Och just Abu Nidals medverkan i konflikten kan betyda terrorattacker mot Iraks motståndare, menar bedömare. Både USAs och Englands regeringar tar hotet på allvar, uppger telegrambyrån AP.
Albanien de sista dagarna 1990.
Albaniens regering har letat på sitt gamla emigrationsförbud. Albanska judar har tillåtits att flyga till Rom och cirka 1000 grekisktalande albaner fick igår bege sig över gränsen till Grekland. Och i Israel rapporterar radion att flera familjer redan har anlänt från Albanien.
Albaniens ledare Ramiz Alia säger i en nyårshälsning att 1991 kommer att innebära vändpunkten för Albanien och dess folk. Det gångna året kommer att bli ihågkommet i vår historia som ett år av stora demokratiska omvälvningar. Det albanska folket har visat stor mogenhet och vishet i arbetet för demokrati, även om det har funnits en brist på demokratisk tolerans.